En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det här kommer ju framöver att såklart att vara en diskussionspunkt och en soppa. Och det kommer säkerligen att hända så att det kommer att komma in åkare som är anses vara neutrala. Men sedan kanske man hittar information som gör att nej, men det här stämmer inte.
För första gången sedan Rysslands invasion av Ukraina står nu ryska skidåkare på startlinjen igen. Världscupen är i helgen i schweiziska Davos där två längdskidåkare kommer att tävla under så kallad neutral flagg. Samtidigt pågår diskussioner runt om i skidvärlden om hur neutrala de här skidåkarna egentligen är. Och dopningsexperter menar att ryska skidåkare testats väldigt lite de senaste åren. Tillsammans med Viaplay-experten och den före detta elitåkaren Johan Olsson så pratar vi om ryssarnas första världscupstävling. Vad vet vi om åkarna? Kan vi lita på att de anses som neutrala? Och vad ser Olsson mest fram emot den kommande världscuphelgen? Mitt namn är Maja Andersson och det här är Sportbladet Daily. Johan, vi har ju två ryska längdskidåkare nu som kommer att tävla i Davos i helgen. Hur känner du kring det?
Alltså jag skulle egentligen först och främst vilja börja med att säga att jag tycker att ett väl fungerande rättssystem är en viktig del i ett demokratiskt samhälle och att det ska finnas rättssäkerhet i liksom alla delar av samhället. I det här fallet så är det CAS som då har granskat FIS egna stadgar och då sett att de bryter mot att FIS bryter mot sina egna stadgar genom att FIS säger att de ska vara politiskt neutrala och att man inte ska stänga av individer enbart på grund av nationalitet och så. Det här betyder liksom inte att man kan känna sig att man inte kan känna sig besviken eller bekymrad för ett beslut, men så länge man anser att CAS är en legitim instans så får man ju ändå liksom acceptera och följa deras beslut. Men i summa summarum ska jag säga, det är såklart att så länge som situationen som ledde till att Ryssland blev avstängd, det vill säga det brutala kriget mot Ukraina, finns kvar och ingenting har förändrats, så ska jag säga att det här är ju liksom ett bekymmersamt beslut såklart. För det som jag tycker är egentligen det som känns värst och mest bekymrande med det här beslutet, det är ju att liksom det känns som att normaliseringen kring vad som händer i Ukraina liksom hela tiden liksom sker gradvis, att det blir gradvis liksom accepterat. Och där skulle jag ju önska att idrotten liksom ställde sig och tog en position där man verkligen liksom stod upp för mänskligheten och på det sättet som en stor del av vårt politiska samhälle gör, kan man säga.
Ja, men för att vi har ju ändå sett att det är på tapeten nu att skidskyttarna har ju också bett om att få börja tävla igen, alltså de ryska skidskyttarna, nu när vi har ryssar i längd.
För mig så var det en helt självklarhet att det här kommer att komma. Det här kommer ju att ske, liksom, om man ser CAS beslut kring FIS, det här kommer ju bli ett form av prejudikat, liksom, där man ser att om de säger ja till FIS då. I det här fallet så har de ju granskat FIS egna stadgar. Och FIS egna stadgar säger att man inte får stänga av på grund av nationalitet enbart då, eller också att de då ska vara politiskt neutrala. Frågan är ju om det här finns även till exempel i IBU då, det vill säga skidskytteförbundets stadgar. Och finns det där, då är ju då risken uppenbar att det blir samma beslut där, såklart.
Linn Svahn är ju en som i början sa att hon absolut inte kommer tävla om ryssarna välkomnas tillbaka. Och nu vet jag faktiskt inte hur hon liksom har landat och resonerar kring det. Men kan du förstå hennes reaktion?
Ja, verkligen. Jag kan förstå hennes reaktion. Jag tror också att vi är många som har sagt någonstans liksom så här att ja, men händer det här, då kommer jag inte att liksom vara med. Men sen när man kanske rent mer börjar liksom resonera med sig själv. Nu ska jag inte säga att det är så i Linn Svans fall, därför att jag vet inte det, men jag kan bara gå till mig själv. Kanske att man lite grann liksom känslomässigt säger att då tänker inte jag vara med. Men sen när man kanske funderar utifrån andra aspekter, och man tänker utifrån att vad kan jag påverka genom att inte vara med rent känslomässigt, och att det är ett OS, det är var fjärde år, så kanske man kan förstå också att under tidens gång så förändras bilden och hur man ser på sin möjlighet att påverka. Så att jag skulle nog tro att man som idrottare sätter chansen att vara med i ett OS
framför,
större, liksom att som ensam person demonstrera. Men att om man till exempel som land skulle säga att vi åker inte till OS, det är ju, och man som individ vill åka och åker dit ändå, den helt omvända situationen, det är klart att det är ju någonting annat då, att man liksom protesterar och vill åka dit. Men att ta ett eget beslut, det tror jag är väldigt, väldigt svårt.
Det är ju två längdskidåkare här som har fått okej att tävla i Davos. De anses helt enkelt neutrala i krigsfrågan, enligt FIS då. Och det är ju då, och det här, ursäkta min alltså hur jag kommer att uttala det här. För att jag
vet inte om jag,
det är Saveli Korostelov och Darja Neprajeva.
Ja, men det var ju ett bra uttal.
Ja, men vad vet man om de här två ryssarna?
Jag menar, om vi börjar med liksom neutralitetsfrågan där, så kan vi säga att FIS har ju då utgått ifrån, vad jag har läst, så har man ju utgått ifrån vad som har hänt sedan kriget bröt ut.
Alltså 2022 typ.
Ja, precis. Och man har då granskat, en kommitté som har granskat de här individerna, vad de har haft för uppdrag, deras sociala medier, deras uttalanden och sådana där saker, så har man granskat dem, och i det här fallet så har man betraktat dem som neutrala då. Så det är så man har gjort i neutralitetsfrågan. Om vi då ser till det idrottsliga, så vet vi då att Korosteljov har vunnit flera junior-VM-guld innan Ryssland blev avstängt. Darja Neprajeva vet vi inte riktigt lika mycket om, förutom att hon är lilla syster då till Natalia Neprajeva, som är väldigt, väldigt framgångsrik rysk skidåkerska. Och det är ju så att inom skidåkningen så finns det ju liksom inga, som man skulle jämföra med friidrotten till exempel, att vi har några resultat på 400 meter. Ja, men skulle de ha sprungit 400 meter på en viss tid och sprungit på världsårsbästa, ja, men då vet vi ju att de här individerna är väldigt, väldigt kompetenta och liksom kommer att vara med och konkurrera på allra högsta nivå. Nu har ju ryssarna tävlat internt i den egna ryska kuppen på grund av att de har varit avstängda. Så att vi vet ju inte alls vart nivån är någonstans. Det vi vet, det är att den senaste tävlingen som gick i ryska kuppen, så vann Korosteljov på här sidan före Alexander Bolshunov. Och det vet vi ju, att Alexander Bolshunov är ju absolut en verifiering om han är fortfarande kvar i samma form som han var under 2022 och 2023. Så är han ju såklart en verifiering på att Korosteljov också håller allra högsta klass.
Så det här är ju egentligen, nu ska vi se så här, sportsligt så kan det här ändå vara ett väldigt tufft motstånd som har klivit in i världskuppen, det vill säga.
Ja, det kan vara det.
Ja.
Kan vi säga, men sen är det också frågan om hur det fungerar med just med liksom serviceapparat och sådana saker som är en viktig del. Det vet faktiskt inte jag hur man har tolkat det, för då kring hur serviceapparaten, alltså vallning, tidgivning, alla sådana här saker, behövs det kanske dricka, man behöver ha liksom service. Och framförallt här är ju materialfrågan, det vill säga vallningen, den absolut viktigaste frågan då, hur det fungerar. Det vet jag inte, och det här beslutet är ju också så pass nytt att jag är nästan tveksam till om ens FIS själva vet hur allting kommer att fungera framöver. Det vi dock vet, det är att de här allra mest etablerade ryska skidåkarna som konkurrerade på absolut högsta nivå, där vi på herrsidan ibland kunde se 8 ryska skidåkare, ja, bland de 20 bästa. De höll ju i stort sett samma nivå som Norges herrar gör på bredd och på topp, med Bolsjunov som i stort sett en utmanare till Johannes Huslott Kläbo i varje lopp. De kommer inte att tävla, för de anses ju inte vara neutrala i många länder. I Ryssland, men även i andra länder i Europa, så möjliggörs idrottandet på ett annat sätt än vad det gör i Sverige. Genom då att man tillhör ett statligt system, helt enkelt. Att man kanske får ett, inom situationstecken får man säga, jobb inom till exempel polisen eller skogsvaktare eller inom militären då. Och att, ja, man får sådana tjänster, men att man egentligen är ju inte operativ inom den tjänsten förrän man avslutar karriären, utan under karriären så är man helt enkelt liksom idrottare med en lön från en annan instans inom det statliga väsendet då.
Men nu har vi har droppat neutrala begreppet ganska mycket, men känner du dig trygg med den processen som FIS har liksom presenterat, att så här går det till och de här är neutrala? Är du trygg i det?
Ja, i nuläget så är jag trygg i det. Från vad man har kunnat säga, och att man, liksom att man använder det begreppet kring att det är sedan kriget startade, så har det väl funnits tveksamheter kring vad man har baserat det på. Men FIS har gått ut och sagt att det är det här som gäller, och det är det regelverket vi går utifrån. Än så länge så skulle jag säga att det finns inga direkta indicier på att man ska vara tveksam över FIS-beslut. Men det här kommer ju såklart liksom om det är början, det är så pass nytt beslut, om det i början upplevs ganska tydligt och klart, så brukar ju det ofta efterhand bli liksom trassligt och svårare, för att det här kanske kommer in i överklaganden där FIS kanske nekar någon och säger att den här personen är inte neutral. För vad händer med dem? Det beslutet, kan det överklagas? Och kan det i så fall överklagas till CAS i det fallet? För det är ju där man överklagar beslut som FIS tar. Så att det här kan ju bli en juridisk soppa helt enkelt, som kommer att kunna ta väldigt mycket tid och resurser utav FIS också. Som har hamnat i den här situationen.
Men för det verkar ju ändå finnas någon typ av gråzon också, med tanke på det här att kravet för att vara neutral är att man får inte ha någon koppling till ländernas militär, och man får inte ha stöttat kriget i Ukraina. Men det har ju, vad jag har läst, kommit fram att Korostilov till exempel, han har ju tidigare tävlat för den ryska arméklubben CSKA, och jag läste också att han beskrevs då som menig eller militär i en artikel från 2023. Och då hade ju Ryssland invaderat Ukraina. Jag tänker, det här är ju sånt som FIS absolut måste ändå veta. Hur känner du när du hör det, att han ändå har kopplingar?
Jag har läst det här om att han har, att man har sett att han har kopplingar, att svaret var att man utgår ifrån startpunkten då på kriget. De här uppgifterna om att han fortsatt skulle vara kvar där, det har jag inte sett själv, så det är väl, får man väl bekräfta som andrahandsuppgifter. Så att det bör väl i så fall dubbelkolla själv då, om det är någonting som liksom är verifierat då, så därför så väljer jag kanske inte att kommentera just dem då, men
nej, men att det ändå dyker upp såna här, alltså att ändå dyker upp såna detaljer som får en att spekulera, gör ju att man blir liksom lite orolig bara, att så,
ja,
funkar verkligen det här systemet. Och då hoppas man ju någonstans att FIS också kan kommunicera, så att det känns som att det är vattentätt.
Ja, men verkligen. Verkligen. Och det får vi också säga, att liksom, i och med att det här beslutet är så pass nytt, FIS i sig har liksom tagit många beslut. FIS tog till exempel beslutet med sina medlemsländer att fortsätta hålla Ryssland avstängt från början, med det som då CAS blev överklagat i CAS, och sen då CAS sa att man river det här beslutet för att det bryter mot stadgarna. Men i det fallet så skulle jag också säga att trovärdigheten ligger ju i verifiering. Att man helt enkelt verifierar att man tar rätt beslut från början.
Ja.
Och i det här fallet så är beslutet så nytt så man har liksom ingen verifiering riktigt på att ta man rätt beslut. Och därför så kommer ju det här beslutet att ifrågasättas och ifrågasättas och ifrågasättas hela tiden. Och det ifrågasätts också såklart från min sida.
Mm.
Och alla som är insatta i sporten och kunna titta på att ja, men är det verkligen så här, och det här kommer ju framöver att såklart att vara en diskussionspunkt och en soppa, och det kommer säkerligen att hända så att det kommer att komma in åkare som är anses vara neutrala, men sedan kanske man hittar information som gör att nej, men det här stämmer inte, och att man får liksom återgå till att stänga av dem igen.
Ja.
Det anser jag som snarare kanske troligt än att det inte är troligt.
Men dopningsfrågan har ju också varit ett stort frågetecken inför deras comeback till internationell tävlande. Vad har ryssa för rykten när det kommer till dopning egentligen?
Nej, det har väl inte varit kanske riktigt 100 till stor del då, på grund av ja, dels att man har haft dopingfall. Såklart. För det är ju någonting som verkligen underminerar ett rykte för ett helt lag. Och sedan också att man helt enkelt har haft personer inom organisationen som har haft kopplingar till liksom, doping och till ja, fusk helt enkelt, och som då har liksom varit avstängda, men de här personerna har liksom inte förflyttats ut från förbundet, de har liksom inte, utan de har stannat kvar inom organisationen, och det tycker jag är ju det tydligaste tecknet på att tyvärr att den här kulturen har varit svår att bli av med när personerna i fråga har varit kvar, att man har gjort granskningar och sett att de här personerna har ändå varit på plats på världscuptävlingar trots att de har varit avstängda då från FIS.
Men hur tror du att det kommer att vara för åkarna i helgen då? Jag tänker kanske våra svenska åkare till exempel. Nu när de åker iväg är i Davos och vi har två ryssar som kommer att stå på startlinjen. Hur tror du att det kommer att vara för dem?
Jag tror att det kommer att vara tudelat, tror jag. Jag skulle dels såklart säga utifrån ett begrepp att det här... Ja, men det här kriget såklart och allt nyhetsflöde kring det, all brutalitet, liksom allt mänskligt lidande har såklart påverkat oss alla väldigt mycket på det sätt att man liksom såklart dels vill att det här kriget ska ta slut och att man också vill på något sätt att omvärlden, nu utgår jag från mina egna åsikter här också i och för sig vill jag tillägga, men att man också vill att liksom omvärlden står upp för att det här kriget och göra allt för att kriget tar slut helt enkelt. Att man känner så. Men sen skulle jag också å andra sidan säga att min erfarenhet från elitidrotten och hur man fungerar rent psykologiskt som elitidrottare, så skulle jag säga att man är väldigt, väldigt duktig på att fokusera på det jag ska göra och det jag ska göra för att prestera och åka så fort idag. Så att jag tror att det här kommer inte att liksom påverka dem rent mentalt eller fysiskt när de väl tävlar. Men det är klart att de känner också, tror jag i alla fall, en tyngd kring det här beslutet och liksom rent världsligt vad det betyder för vårt samhälle. Det är i alla fall vad jag tror. Jag kan utgå från mig själv där också, att just om vi pratar om till exempel dopingfrågan och hur det påverkade mig under min karriär med liksom spekulationer kring andra åkare och sånt där, så var jag ändå väldigt duktig på att liksom sortera bort det och fokusera mycket på vad jag skulle göra och inte, liksom devalvera eller förminska min egen insats genom att tänka så mycket på andra, utan fokus på det jag ska göra, vara här och nu och köra så fort jag kan och få ut det jag kan utav all den liksom tid som jag lägger ner. Jag lägger ju ner hela mitt liv på att bli så bra som möjligt.
Ja.
Så därför så är man som elitidrottare också väldigt bra på att liksom gå in i sin bubbla och fokusera. Och man får tänka att det här är lite grann två stycken parallella spår.
Men med det här i ryggen då, det vi har pratat om här nu en liten stund. Vad tycker du ska bli mest spännande den här, eller att följa den här helgen egentligen?
Ja, det jag tycker blir mest spännande, Det är uttagningen av det svenska laget faktiskt, måste jag säga. Och hur fortsättningen går, om man nu får flytta fokus dit. För det är ändå liksom det som jag tycker står för dörren kring de platserna. För vi närmar oss ju OS med stormsteg. Nu är efter Davos så är det ju i stort sett bara Tour de Ski kvar att verkligen kvalificera sig på. Sen finns det nog kanske några tävlingar till att åka in sig i laget på de allra sista, men laget ska ju i stort sett vara klart efter Tour de Ski. Om man ska ge de här åkarna en rimlig chans liksom.
Ja, men känslan är väl ändå att det kommer att finnas en handfull med svenskar som kommer att vara väldigt, väldigt besvikna. Som kanske då inte tar en OS-plats, det vill säga.
Ja, självklart. Jag menar, det finns åkare som har mycket att vinna, men det finns också åkare som har en hel del att förlora i den här helgen. Det är återigen en OS-distans på söndag, 10 km i fristil, där det kanske har liksom de som kan åka sig till en OS-plats, men också att faktiskt några som kan åka sig rejält bort från en OS-plats också. Det perspektivet finns ju alltid inom elitidrotten.
Men vi får väl se vad som händer den här helgen med Ryssland och hur det kommer att gå för deras två åkare. Nu kommer de ju att tävla under neutral flagg givetvis. Och framförallt också hur kommer det att gå för våra svenskar? Det ska bli jättespännande. Och,
ja, det kommer bli väldigt spännande.
Jag får ringa dig sen, Johan, och så kan vi ta ner det, hur det har gått och vilka som har fått OS-biljetterna.
Ja, gör det.
Tack så jättemycket för att jag fick ställa lite frågor.
Ja, men tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.